Ja, men sådär, då är vi on air.
Ja, jädrans var nedring där vi blev. Telefonslussen höll på att kajka ihop. Vi har ju kört en 8-9 minuter. Sen upptäcker vi här att vi inte är on air. Men nu är vi on air i varje fall.
Nu är vi on air. Och du som eventuellt lyssnar på podcastavsnittet och undrar vad vi håller på med, så kan jag säga att när vi pratar just nu, alltså live, då är det onsdag. Det är den 22 mars. Är det tisdag? 22 mars.
Ja, tisdag.
Och vi sänder det 46 avsnittet av Cykelradion live.
Ja, ja, inte 46 live, men nej, vi kör live.
Vi kör det 46 avsnittet och det sänds live.
Precis, men du kan ju lyssna på det hur länge som helst. Det kommer ju ligga på nätet så länge cykelradion.se lever. Och det hoppas vi att den får göra länge. 46 avsnittet alltså på gång. Vi har ett fullspäckat program. Jenny Bo har varit på...
Ja,
bike-mässa.
Bike Expo i Älvsjö, Stockholm.
Just det, och då har du träffat lite intressanta personer som vi kommer få lyssna på lite längre fram i sändningen. Så kommer vi ha en lyssnartävling som vanligt. Och för er som följer oss på Facebook och Twitter, ni har sett att vi är jättesnygga idag. Vi har 2016 års outfit av Cykelradion på oss i sändning här. Mm. Den är ju lite extra matchad med riktiga cykelkepsar också. Inga sådana här baseballmössor som
är
blivit så populär.
Nej, det här är riktigt med en sån skön liten skärm som man viker upp.
Ja, ja. Sen det som hösten tycker att man ser töntig ut när man bär. Men sen har vi på oss i varje fall. Mm.
Alltså jag känner att årets modell av både keps och tröja, alltså man skulle kunna gå på en fin restaurang klädd sån här.
Absolut.
Eller hur?
Ja, jag får faktiskt fundera på om jag ska ha den här på mig. Jag har ett speciellt tillfälle som är här framme i början på maj. Om jag ska ha den på mig då. Ja, jag återkommer med det.
Ja, och vi kommer lägga ut bilder på det här... På det här snygga... Ett snyggt ekipage.
Ja, det gör vi. Och jag känner mig så här jättehärlig liksom i den här kläderna. För jag är ju nycyklad idag, vet du. Jag har varit ute på min andra tur på resan. Våren har ju kommit ganska långt. Lärkan har jag checkat av. Tussilago har jag checkat av. Och jag cyklar ungefär som jag alltid gör. 30 km i timmen, 4-5 mil eller vad det nu kan bli. Du då, Thomas? Har du cyklat något?
Det är ju inte riktigt... Nej, det har jag inte gjort. Alltså, nej, det har jag inte. Jag ska vara ärlig. Jag visste att du skulle ut och cykla idag. Så att jag var väldigt sugen. Och liksom bara för att också kunna säga men jag har också varit ute och kört en sväng. Men det blev inte. Jag har skrivbordscyklat. Däremot så att liksom, jag närmar mig den riktiga säsongen. Jag har en spinningcykel, vet du.
Ja, en testcykel, spinningcykel. Ja. Men skrivbordscykla, vad gör man då?
Skrivbordscykla, då jag har faktiskt suttit och skrivit en pressrelease för Örebrocyklisterna. Det är skrivbordscykla.
Ja, du är ju ny sekreterare i föreningen där. Ja. Kul.
Ja, det är lite spännande. Ja. Jag läste ju på innan jag fick det här uppdraget, eller tog det, man säger.
Du är ju med valberedningen.
Ja, men precis. Vi var tvungna att köpslå lite grann. Man får göra så. Så var tvungna att slänga in mig själv i potten.
Okej.
Okay. Mm. Men i alla fall, då kolla vad krävs av en sekreterare i en förening. Jo, man ska ju vara hyfsad liksom, på att kunna uttrycka sig. Men man ska vara ordningsam.
Ja, men då är du väl rätt man.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag har allting överst. Det är liksom min ordning på papper.
Ja, men om du gör det, då hinner du med.
Jag tror det.
Precis. Ja, men då har du cyklat inomhus lite grann. Men har du inte debuterat utomhus än i år?
Nej, inte på riktigt. Alltså, jag har ju...
Vintercyklat har du gjort, det vet du.
Vintercyklat har jag gjort, det har jag gjort. Men jag har inte liksom inte rastat karbon.
Nej, du är inte vårcyklad än.
Nej,
alltså.
Inte. Nej. Men det är inbokat ett datum för det. Annandag påsk.
Okej.
Okay. Då blir det en sväng.
Och varför just... Ja, du hade någon kompis då du skulle cykla med, eller?
Nej, utan du har många kompisar annandag påsk. Örebrocyklisterna drar igång sin berömda söndagscykling.
Ja, det låter trevligt det.
Ja, om det inte är liksom fruktansvärda mängder snö eller något sånt där, men annars så...
Då kör du då.
Då kör jag.
Det låter bra. Mm. Du, vad har vi i programmet, sa du? Jag sa att du hade varit på Bike Expo, eller som vi säger på svenska, cykelmässa.
Ja, precis. Mm. Så att det blir lite röster därifrån, och man kan väl säga att dagens program har en äventyrlig inriktning, så kan man säga.
Det låter härligt. Mm. Fredrika, ni vet, som vi följer här, som du mötte upp ungefär för ett år sedan i Hallsberg. Hon gav sig iväg från Sundsvall den 8 mars. Henne har vi missat den här gången, men hon har ju triggat mig lite grann. Jag vill ju ha sådana där äventyr, eller åtminstone drömma om det. Får man ha sådana här drömmar när man har den här hårfärgen som jag har numera, Thomas?
Men ska man annars ha de drömmarna?
Ja, man har ju haft det liksom typ hela livet, va? Man fantiserar sig bort. Ja,
fast jag kan känna så här, att i takt med stigande ålder så rycker det liksom närmare möjligheten att man verkligen kan förverkliga den drömmen. på något sätt.
Ja, ja det, som. Det är härligt. Mm.
Och jag tror att jag kan nog bjuda på ett sånt tips, alltså ett äventyr, inte i pocketformat riktigt, men ett riktigt äventyr, men ändå helt genomförbart alltså, fast det har den här riktiga äventyrsprägeln.
Okej.
Okay. Så att, jag tror att jag kan trigga dig till någonting.
Och kanske någon av er som lyssnar också.
Och kanske jag själv också är lite triggad faktiskt.
Ja. Funderar du på något sånt där ibland? Vad skulle du vilja äventyra med för någonting?
Jo, nej, men jag har ju ganska ofta tycker jag alltså funderat på en sån här en redig cykeltur. Och jag vet, någon gång så hade jag en sån idé om att man kanske skulle ta något billigt flyg till Italien. Alltså södra Italien, långt ner. Och så går man in där i en cykelaffär och köper en cykel. Och så cyklar man hem på våren. Ja, alltså man liksom följer våren
uppåt. Ja.
Uppåt. Det är en sån där grej som jag funderat på man kanske skulle göra.
Det är väl inte helt omöjligt, va? Nej. Det känns ju som överkomligt. Södra Italien till Hampetorp, då säger vi 297 mil eller något sånt där. 290, och sen kör vi en 7-8 om dagen.
Ja.
Ja. 40 dagar hemma.
Perfekt.
Precis.
Och det är väl den farten som våren har.
Ja, ungefär. Och det är lite sydvind på sig, det är lite medvind då, va? Så man inte gör fel, så man får motvind hela vägen. Va?
Nej, det vill man
får inte åka möta våren, du får hänga med våren.
Ja, men precis.
Vidtippet tempo alltså.
Ja, exakt. Låt, det är lite så som jag har tänkt.
Jag är ju inne på samma spår. Jag har inte just åkat till Italien så där, men när jag pratar äventyr, då blir det liksom det blir på cykel. Så man känner sig hemma i varje fall. Men jag skulle kunna tänka mig rätt mycket runt cykel. Eller, sen gillar jag långfärdsskridskor. Det var en sån här halvrisig säsong för mig i år. Men några fina turer har jag haft i varje fall.
Men jag såg lite, du la ut på såna här sociala medier att du hade varit ute och fräst här på sjön som ligger en stenkast från studion här.
Oh ja.
På Hjälmar.
Det är ju mest där jag har hållit till, ja.
Men då, jag vet att någon av de där dagarna, då hade ju jag varit nere vid sjön och tittat. Då hade ju här vid Hampetorp, här var det ju öppet vatten.
Oh ja, men det, då är det lite mer spännande. Men man får vara försiktig, man får veta vad man håller på med.
Ja. Men ni åker ett gäng när ni åker, så att ni har liksom...
ibland är vi för få i gänget egentligen. Gänget kan ibland bestå av två, och det är, man behöver nog vara 4-5 för att det ska vara riktigt bra. Men nu åkte vi på bekanta isar, så att säga. Så de var liksom skannade dagen innan. Ja. Även om isen är dack. Alltså, den kan variera väldigt mycket på ett dygn bara, men här var vi ganska säkra på vad vi gjorde.
Men nu ligger skridskorna i en låda i källaren, eller?
Nej, så det gör de inte alls. Nej, de ligger hos skridskohandlaren. På slipning, precis. Ja.
Okej, okay. Men det är inför nästa säsong.
Det är inför nästa säsong, det, vi har lagt ner det där för i år.
Ja, nej, men det kan jag förstå alltså, att du har.
Ja, det var, de åkte i söndags i bara några mil från Örebro.
Alltså när man inte är i den där branschen, man har ju man har ingen koll.
Nej, men det ligger mycket is här ute på din sjö också. Så att skulle det bara vara liksom en minusgrad det här, en riktigt svinkall marsnatt på en 10-12 grader, då kan du åka fram till lunch i varje fall dagen efter. Sen blir det mjukt.
Ja, men jag tror jag struntar där.
Alltså, skit i det nu.
De ligger i en låda i garaget, mina skridskor. Där har de legat ett par år, så att de får ligga den här säsongen också.
Ja, det blir ingen äventyr på skridskor för din del i varje fall.
Nej, det gör det verkligen inte. Ska vi spela musik?
Ja, sen har vi våra inslag. Vi måste ju försöka rappa på. Vi kör en timme ungefär.
Ja, precis. Och då tänkte jag så här, eftersom det som har hänt i Belgien idag. Så vi kan ju inte göra så mycket härifrån. Men vi kan spela musik från Belgien i alla fall. Så att här kommer ju Vaya con Dios.
Came in a silk sarong. She waltzed across. to play that song. I mean, nay, na, na, na.
Det var Vaya Condios i Hey Nanina. Du säger inget.
Nej, vad ska jag säga? Alltså, då skulle jag ta över med
ja,
det.
Precis, ja,
men det jag är musikaliskt handikappad.
Ja, men
jag är takt handikappad.
Okay.
Så jag är ganska värdelös på den musik. Den där tyckte jag var trevlig låt.
Ja,
visst,
bra.
Och jag visste att Vaya Condios var från Belgien. Ja. Det var ungefär sträcker sig mitt liksom, kunnande i belgisk musik.
Men min tanke då att jag avar låten
ja,
och sen så hugger, nickar jag till dig. Då hugger du
då
och säger så här,
ja,
i helgen så var det ju en riktig begivenhet.
Ja, det var det. För det var det nämligen så att det var i Milano Sanremo i söndags. Så höll jag på att säga, till och med sa det. Det var i lördags, men det skulle ha gått på söndag, trodde jag i varje fall. Så vi var ju bortbjudna på lördagskvällen och det passade alldeles perfekt, tyckte jag, för att på söndag ska jag kommentera Milano Sanremo som ett av de här fem stora monumenten inom cykelsporten. Alltså en oerhört viktig cykeltävling, La Primavera kallas den för i Italien, våren. Man startar i Milano och sen tar man sig liksom västerut mot Sanremo och kör kusten från Savona och upp mot just Sanremo som ligger nästan vid gränsen mot Frankrike. Och jag har ju sagt många gånger, och jag fortsätter att säga det, att alla stora idrottsevenemang går på söndagar. Och det är ingen slump att de gör det. Och Milano Sanremo är ju då i så fall undantaget i min värld, tillsammans med Champions League-finalen i fotboll. För den går ju oftast på en onsdag, vill jag mena. Men för några år sedan så bestämde man sig, arrangören för Milano Sanremo, att vi kör den här på söndagen. Och då blev jag jätteglad, för då stämde ju mina teorier, va? Att stora idrottsevenemang sker på söndagar. Men helt plötsligt har man flyttat tillbaka den till en lördag, för det har ju gått på lördagar egentligen så länge jag kan minnas. Och nu gick det in på den exakt riktiga dagen, det gick den 19 mars, alltså San Giuseppe firar man då i Italien. Och nu för tiden är det inte så mycket firande, men förr i tiden så var det i fall så gick just Milano Sanremo på San Giuseppe, oavsett vad det var för veckodag. Och så har man börjat stryka de röda dagarna även i katolska Italien, så att nu ska alltså Milano Sanremo gå lördag närmast San Giuseppe. Så det blev på lördag, och det blev en dramatisk och härlig avslutning som var mumma värd. Och det var en fransman som vann, Arnaud Demare, tog sin första riktigt stora seger. Och du, Thomas, du missade ju allt det. Du satt väl i en buss utanför Strängnäs eller någonting,
ja,
va?
Ja, typ där någonstans. På hemväg då från cykelmässan i Älvsjö.
Mm, var det någon mumma att titta på då?
Ja, både och kanske. Alltså, jag hade trott att det skulle vara större, var mer. Men alltså, du vet, man smyger omkring sådär, så överhör man ju ibland när folk står och pratar. Har man såna öron som jag, då måste man ju lyssna på sånt som man inte borde lyssna på. Och jag förstod att det var en som jobbade professionellt med cyklar. alltså en branschperson som pratade med en annan branschperson. Och det lät som att de inte var helt så där övertygad om att det är våren som är den bästa tiden att ha cykelmässan på.
Okej, okay. Man trodde kanske det om man, som lite så här novis i mässbranschen. Ja. Men det kanske egentligen på hösten då? Liksom.
Ja, det jag hörde som de här två herrarna pratar om det är att nu har folk till stora delar bestämt sig redan. Aha. Och så. Och vill man visa nyheter och sånt där från leverantörernas sida, då är det på hösten man ska visa det egentligen.
För sen har man sett det, för det är de stora mässorna ute i Europa och i världen övrigt är då på hösten och sen ligger allting på internet. Och, ja, jag kan förstå.
Ja, så att det var väl lite så, för det jag kände då när jag gick det, att man saknar en del såna här gigantiska montrar från några av de stora leverantörerna. Mm. Men det var ju mycket folk på lördagen, jättemycket folk som var där. Och det jag gillade med mässan i år, det är att den här scenen, nu när de var i Älvsjö, så scenen där det är en massa människor som berättar saker och ting, den låg ju mitt i den här hallen, så att det var, man behöver inte gå iväg någonstans för att lyssna på föredrag eller så. Då.
Mm. Så det var åtminstone två världsmästare på plats.
Ja, just det. Mm.
Tor Hushovd, 2010 års världsmästare, och 1988 års världsmästare Maurizio von Drest blev intervjuade av Roberto Vacchere.
Mm. Det blev de. Fast det är lite intressant tycker jag. Efteråt, när de lämnade scenen, så var det mest kö framför Roberto Vacchere.
Ja, du ser. Stjärnor är stjärnor. Var de än befinner sig.
Ja. Så det var lite roligt. Han fick nog skriva en autograf, tror jag.
Mm, kul.
Ja, det var kul. Och jag träffar ju en oerhört känd person som vi ska återkomma till lite senare här i programmet. Renata Klomska.
Mm, hon kör lite äventyr, det vet ni. Mm. Och sen träffar du lite andra intressanta personer, va?
Ja, precis. Vi kan lyssna på... Jag pratade med Lars-Åke Fredberg från Gamla Stans Cykel i Stockholm. Och han importerar bland annat såna här cyklar som du gillar, såna här som man viker ihop.
Mm. Bromptons.
Ja, precis. Och alltså, jag vet ju hur du pratar om den här cykeln. Ja. Så jag tänkte att du är inte helt opartisk om man nu vill försöka ta reda på hur de är att cykla på. Så jag tänkte, jag frågar helt enkelt Lars-Åke hur det är att cykla på en sån där Brompton egentligen.
Jag försöker undvika att ge någon förhandsinfo, utan det där ska man prova själv. Men de flesta som kommer tillbaka säger, den där känns ju som en vanlig cykel. Och det är precis vad den ska göra. De har tre saker som grundprincip när de bygger den. Den ska vara lätt och den väger ungefär 11 kilo. Den ska vara lätt att fälla upp och ner. Och det är den. Det går på mellan 10 sekunder och en halv minut.
Ja, det är som att skaka ut en skjorta ungefär.
Ja, ungefär så. Och sen ska det kännas som en vanlig cykel. Och det har med hjulbasen att göra och att det är stadiga konstruktion. Va? Så att cyklar man Vättern runt på en vanlig cykel, då kan man göra det på Brompton också.
Vilka är den typiska Brompton-köparna då?
Mer och mer pendlar idag. Man cyklar i ena änden av en tågsträcka istället för att låsa en cykel som man då riskerar att få stulen eller den blir förstörd av väder och vind. Tar man den med sig, viker ihop den, går fort, tar med sig på tåget, cyklar när man kommer fram. Och den är alltid under uppsikt. Den följer med in på kontoret, den står hemma i tamburen. Med ett fodral över så kan man ha den med sig ställa i garderoben, på teatern, på krogen, på bio. Jag har den med mig när jag går in och handlar. Det är enkelt.
Men du, det var en sak som slog mig här. Ja. Precis på yttersta hörnet här så står en cykel som den liknar ingenting annat. Ja, den liknar en cykel på avstånd, men tittar man lite närmare ser man att det här är ingen vanlig cykel. Den är gjord i plywood. Typ, eller trä.
Den är gjord i trä och det är fint trä. Det är ask som jag använder i andra fordon, engelska sportbilar och så. Ask och valnöt. Just den vi har framför oss här. Och då måste jag ju så att säga skilja den ifrån Brompton, för det har inget med varandra att göra. Att vi har med oss en sån här träcykel, det är för att vi har den i Gamla Stan där vi säljer cyklarna. Och det här är en ny produkt, det är en prototyp vi har framför oss. En 28-tumscykel där ramen är gjord i limträ. Och det är ju etablerad teknik, du kan se det i träbåtar, i möbler. Och den är förstärkt då för framgaffeln, sadeln och vevpartiet. Men i övrigt så är det då trä, urfräst, så att det ska vara lätt. Och det är starkt. Konstruktören då i Lettland där de bygger de här är så säker på sin sak då när det gäller hållfastheten. Så att de ger 5 års garanti på den här ramen, precis som vanliga cyklar helt enkelt.
Vad är själva grejen om en cykel i trä?
Precis som med Brompton så sänder den ut en signal till omgivningen. Det här är någon som tänker på miljö. använda naturmaterial. Och sen är den vacker. Och design är ju viktigt idag. Så är det ju även för Brompton. Va? Den lockar ju ögat liksom. Att det är en trevlig cykel att se på. Dessutom är användbara cyklar på. Det är samma med den här, va? Fast du inte kan vicka ihop den med en gång kanske.
Min första tanke var när jag såg den. Ja. Är det på riktigt eller är det liksom bara en sån här show-off-grej?
Nej då.
För den ser ut som en möbel. Den är jättesnygg.
Ja, den är snygg. Och tanken är att den ska ju användas precis som en vanlig cykel. Kanske inte att du låser den utanför centralen på nätterna. Den tar du med dig in precis som en Brompton. Fast den tar lite större plats. Men den här kan du ha som prydnad i vardagsrummet.
Prismässigt, vad ligger en träcykel på?
Ramarna kommer vi kunna sälja för den som vill bygga själv. För mellan 15 och 17 000. I färdigt format. Vi har inte exakt bestämt hur vi kommer köpa ramarna, bygga dem själva, och vi har inte fastställt vad vi kommer ha för komponenter. Men säg att det blir ungefär 8-10 000 till på det priset då, när den blir klar, om man vill köpa en färdig cykel. För då är ju framgaffeln kommer vara aluminium, styret är också metall, salröret och hjulen blir ju traditionella. Då. På just den här så är det träfälgar, men det tror vi kanske inte är riktigt nödvändigt. Det är ramen som är det unika i den här egentligen. Och det har ju funnits träcyklar ganska länge. Men alla som ser den säger, bambucyklar har man ju sett. Lite vingligt kanske och lite cirkuscykel så där. Det är en rolig grej. Men det här är faktiskt en cykel du kan använda som en vanlig citycykel. Och den är ju väldigt speciell i sitt utseende.
Hur är den att cykla på?
Jag har provat just den här faktiskt. Och den känns jättesäker. Trevlig, stabil. Och just den här har ju komponenter som är lite finare då, skivbromsar och niodelad bakkrans och sådär. Så den tar du fram på som vilken cykel som helst egentligen.
Och den dagen cykeln har gjort sitt så är den ju ganska behändig att återvinna.
Alldeles säkert. Men den här tror jag man kommer vara så rädd om, så den kommer ha en sån här, en obegränsad livstid egentligen. Materia Bikes heter företaget i Lettland som vi kommer handla av.
Ja, vad tror du om en träcykel?
Ja, det tror jag, ja, om man är riktigt nördig så. Men det är lite grann som man säger, man sticker ut lite grann. Det gör man med en Brompton också. Och jag kan ju i alla fall säga att man cyklar bra på en Brompton. Jag har ju testat själv då mängder av gånger. Det är bland det bästa köp jag gjort i hela mitt liv faktiskt. Bromptons är fantastiska. Slänga ner in i bilen, man åker till en storstad exempelvis. Och sen tar man bara fram sin cykel och cyklar man runt istället för att gå. Man får in och se dubbelt så mycket och ha dubbelt så roligt. Och man kan ta med sig den in på pubben eller var som helst. Eller hänga in den i garderoben till och med på krogen.
Ja, får man betala extra avgift?
Ja, de har ju...
samma som i rocken.
Det är som en rockavgift, ja. Tänker jag. Men jag tycker Brompton är skitsmarta cyklar, ja. Som går faktiskt att cykla på. Sen var han inne på att kan man cykla runt Vättern? Ja, det kan man. Det är en del som gör det. Men det, riktigt den nivån håller ju inte ens Brompton för att det ska bli en behaglig tur runt en så stor sjö.
Nej, nej, men det är väl de små hjulen där som är lite begränsande.
Ja, sen är det sittställning och så vidare utifrån att man ska prestera. Men det är jättebra. Är man pendlare så att säga, så när man har kanske 1,5-2 kilometer till tågstation eller busshållplatsen där man ska, och sen har man ytterligare kanske någon kilometer eller ett par från där man kliver av tills man kommer till jobbet. Då kommer man tjäna mycket tid och det kommer vara så härligt.
På mässan förresten, vi kan ta lite snabbt, det var ju otroligt mycket elcyklar. Alltså elcykeln tror man ju, man fördubblade försäljningen av elcyklar i Sverige förra året jämfört med året innan. Och en del tror att man kommer fördubbla en gång till i år.
Det tror jag säkert också, man ser fler och fler elcyklar och det är lite irriterande. Jag är ju sådär, jag vill inte påstå att jag är tävlingsmänniska, men det är jag ändå. Som jag har det nu på jobbet så är jag på två olika arbetsplatser. Och sen när jag åker från den ena till den andra och ska över liksom en bro, en sån här, som går över motorvägen. Och det går lite halvsekt upp för där. Och sen när jag kommer, då brukar jag alltid se någon liksom som är på väg upp för den. Ja, den där kör jag kapp innan jag når krönet, tänker jag då. Och sen var det här nu förra veckan. Kom det en dam, en äldre dam, typ en 10 år yngre än mig, ungefär. Och på väg upp, henne kör jag kapp liksom. Men så, när jag svängde runt liksom hörnet, för jag får liksom sakta ner, så jag i princip står stilla när jag gör en riktig hårdhållsväng där. Fan, sen kommer jag få ta i när jag kör i kapp henne. Och hon körde så lätt där uppe. Och jag kommer ju inte kappna innan krönet, jag kommer kappna utförsbacken, fick köra så mycket jag kunde. Ja, mycket riktigt så var det just en elcykel då. Så att den har nog kommit för att stanna. De blir bara bättre och bättre, va?
Ja, de gör ju det. Mm. Och är man sugen på det här med elcykel och vill lära sig lite grann och få reda på hur det funkar, då kan jag rekommendera tidningen Allt om elcyklar. En sprillans ny titel på tidningshyllorna.
Ja. Kul, ja.
Det är ett förlag som tidigare, eller de ger ut tidningar om elbilar. Och så har de gett sig på elcykel. Så att just det här, deras första nummer, det är ju sån här jättebra då för den som funderar på att köpa elcykel. För det är väldigt så här basic information. Och så är det en sån här stor guide, alltså i stort sett alla cyklar, elcyklar som finns på den svenska marknaden då. Mm. Så kan man liksom jämföra vad de kostar, hur stora batterierna är, ja. Och så. Finns det lite artiklar om några killar som kör el mountainbikes, har cyklat i vinter i skogen. Ja. Och sen är det en jätteintressant artikel här, en kille som cyklar från sommarstugan på västkusten utanför Varberg någonstans, hem till Stockholm. Och det roliga är hur han då räknar ut hur långa dagsetapperna ska bli, hur han ska bära sig åt för att få strömmen att räcka,
okay,
hela vägen. För det är klart, har man väl fått smak på det här med elcykling så vill man ju inte cykla torten, om man ska säga. Nej, laddat batteri. Ja, man vill ju ha hjälp av batteriet.
Jag har bara provat en elcykel vid ett enda tillfälle på just en mässa, men inte på en cykelmässa utan på en husbilsmässa nere i Düsseldorf. Och det var lite häftigt, men samtidigt känner jag, än så länge orkar jag cykla, men jag kanske har fel. Det kanske blir ännu roligare att cykla om jag har lite hjälp. Men sen är det, utan att kunna ett enda dugg om elcyklar, det vill jag ju understryka, det är ju att jag inte kan, men jag misstänker att det är precis som en vanlig cykel. Man får lite grann vad man betalar för, va? Köper man en lite dyrare och man har råd med det, kanske stå över, vänta en stund till, så man kan kosta på sig, så kommer man säkert få en mycket bättre cykel. Och då kan jag tänka mig att batteriet är lite starkare och orkar lite längre. Och livslängden blir helt enkelt längre och kvaliteten högre.
Jag tror det också, för det som du sa nu, det sammanfattar ganska bra de här artiklarna som finns i den tidningen om olika typer av elcyklar man kan hitta. Sen lärde jag mig en grej som jag inte hade, liksom, jag tänkte inte på det. Det finns ju, motorn kan sitta på tre ställen på en elcykel.
I navet.
Alltså i framhjulet.
Framhjulet, ja, och i bakhjulet, ja. Och i V-partiet.
Ja, precis. Mm. Mittmotor, som det heter på elcykelspråk. Mm. Och då är ju fördelen med en mittmotor, jag kände direkt så här, vem är jag? Ska jag ha framhjulsdrift, bakhjulsdrift eller ska jag ha mittmotor? Då kan jag bara, men mittmotor är nog grejen egentligen. Mm. För den reagerar på hur starkt, hur kraftigt du trampar. Vilket också gör att du kan ha en massa växlar, det har ju även elcyklarna. Mm. Men då kan du ha nytta av växlarna på ett annat sätt.
Ja,
uppför backar och så, ja. Så att du får en
Vi fick ju ett det första fallet så att säga, i motordoping i samband med cykelcross-VM i januari månad, eller om det var första här inne i februari, en damjunior som hade motor i sin cykel. Mm. Alltså, och det var ju en mittmotor så att säga. Då ligger liksom, driver på V-partiet, syns inte på cykeln överhuvudtaget. Fruktansvärt sätt att naturligtvis försöka fuska i de cykeltävlingar, men jag kan tänka sådana som du och jag med en liten mittmotor och sen lite turer i Alperna, det får få lite hjälp.
Ja, men visst, det är perfekt.
Jag skulle vilja prova en sån.
Ja, jag blev också otroligt sugen där på mässan, jag såg alla varianter av elcyklar, så att det får man sätta upp på listan helt enkelt, över sånt som ska genomföras. Vi har börjat få lite punkter på den här listan.
Ja.
Vi har en stående punkt, du och jag, i och för sig, men
ja, att vi ska cykla tillsammans någon gång. Ja, det kan bli i år i den här gråa, snygga tröjorna.
Det rycker väldigt nära, känns det som, just att bocka av den punkten.
Ja, precis. Ja.
Här kommer en låt som man egentligen bara kan spela just de här dagarna på året.
Det var en dag då himlen öppnade. Den hade varit stängd en längre tid. Men nu var plötsligt allt på glid. Solsken rann som smält smör över marken. Fågelsång tinade och droppade i parken. Vattnet blänkte som om det var nygjort. Det var en marsdag, alla hade. Det var en dag då staden vaknade. Den hade sovit illa länge nog. Men plötsligt stod den där och log. Stora hus tog ett steg ut i gatan och blandades med folk som lämnat datan. Skyltdockorna var klädda som till uppbrott. Det var en marsdag, alla hade fått förskott. Det var en dag då tiden skiftade. Den hade länge verkat rätt ur liv. Men plötsligt visste den besked. Mörka skyddsrum fanns det ju tillräckligt. Nu var det dags för någonting mera bräckligt. Höga utsiktstorn och smäckra botskrov. Det var en marsdag, alla hade fått. Det var en dag då hoppet siktades. Det hade länge varit som förbi. Men nu var plötsligt vägen fri. Spärrvakter övergav sina trånga kurer. Till varje drömmål avgick extra turer. Solen lyste som en nyutslagen häst. Marsdag, alla hade fått uppskov. Solen lyste som en nyutslagen hästhov. Det var en marsdag, alla hade fått uppskov.
Blå tåget, vårdagjämning.
Den gillar jag också.
Ja,
ja. Jag gillar svensk musik. När de sjunger på svenska, för dåligt på engelska tror jag. Med texter och sånt där.
Asså.
Ja, vårdagjämning. Mm. Det har vi precis passerat.
Ja.
Och det här det blir sommartid.
Ja, det gör det.
Ja, ja, det blir bara bättre och bättre.
Ja, alltså jag är lite sådär skeptisk till sommartidsupplägget. Ja, men det är just själva det här bytet. Och sen, eftersom jag är morgonpigg, så jag är ju torsk på våren.
Ja, men
det blir ju mörkt när man vaknar plötsligt.
Ja, men är du sådär, när vaknar du på morgonen då? Självvaknar,
ja,
alltså.
Ja, men jag självvaknar utan problem. Om jag liksom, nu sover jag så länge jag vill, då vaknar jag klockan 6.
Okej, okay. Då har man varit igång länge.
Mm. Men alltså om jag ska gå upp, alltså, mm, då går jag upp. Jag går ju lätt upp 5 utan problem.
Ja, ja, du som är, jag är också morgonpigg. Mm. Och kvällstrött.
Ja.
Ja. Man, liksom hänger ihop tror jag lite grann. Det där, va?
Någonting säger man att det gör det faktiskt.
Jag börjar aldrig att göra någonting efter klockan 8 en kväll.
Nej.
Det, ja, möjligtvis prata i radio. Ja. Ja. Nej, men jag kommer ju inte för liksom, att börja göra någonting efter 8 på kvällen. Det gör jag inte.
Nej, men det är samma här. Ja. Men däremot så kan jag ju lätt, alltså, jag kan gå upp 4:15 ja, och göra en allmän självdeklaration om det skulle krävas.
Ja, precis.
Efter 2 minuter mm, efter jag har vaknat.
Ja, men, alltså, det är... ja, då är vi lika. Ja. Och frukost vill jag gärna ha direkt också. Det vill jag inte vänta
nej,
på.
Nej, men man går upp och går in på muggen och sen fixar man frukost. Och sen kan man ta sig an dagens utmaningar.
Ja, och frukosten ska vara likadan varje dag.
Ja.
Inga, det är kaffe.
Ja.
Och sen har du kanske en macka.
Ja, 2 knäckemackor.
2 knäckemackor, inga mjuka bröd, ingen mjuk bröd.
Nej, det är på helgen när jag lyxar.
Ja.
När det är lyxfrukost på helgen, då kan det bli en mjuk.
Okej.
Okay. Annars är det 2 knäckemackor.
Jag står över mackor överhuvudtaget i frukost nu. Jaha. Faktiskt. Ja, nu kör jag yoghurt med liten sked. För det räcker länge. Och sen kör jag 2 ägg. Punkt slut. Det går bra.
Mm.
Jag läste någonstans att män över 40, och det var ju länge sedan man passerade det sträcket, de har ingen behov av att äta frukost. Det är något svenskt påfund bara.
Yes.
Vi ska inte, nej, vi fungerar bättre om vi äter så lite som möjligt frukost. Jonas Kolting, på tal om äventyrare och utmanare, han säger att det är på det viset. Och då tror jag att det är
okay,
så.
Okej, ja. Mm. Ja, men alltså, men jag tror jag skulle bryta ihop om jag åt.
Ja, det är bara vad du tror. Det går över på några dagar.
Ja, vad tänkt. Men man kan ju testa dem med kaffe och ägg.
Ja, det går bra.
Ja.
Kaffe, ägg och yoghurt med liten sked.
Okej.
Okay. Så det räcker länge.
Ja, du, det är våra äventyr.
Ja.
Ska jag våga? Ska jag utmana ödet och inte käka någon macka imorgon?
Ja, jag provar det. Får se hur det går.
Ja, precis.
Skicka mig ett meddelande mitt på dagen, hur du mår.
Ja, det ska jag definitivt göra. Du, på mässan där så man springer på mycket folk. Och bland andra så stötte jag ihop med Renata Klumska.
Mm, då pratar vi äventyr,
va? Då pratar vi äventyr på riktigt. Och du vet ju, alltså, kända människor så där, man tycker att man känner dem och man har ju hört hennes berättelse ganska ofta och läst dem, så att hon berättade om den här turen runt Amerika.
Ja, de borde paddla och cykla.
Ja,
och gjorde, ja.
Och det var ett häftigt äventyr. Och hon beskriver liksom det här med att alltså, när hon cyklade och hade motvind, det var inte så farligt egentligen, även om det var motvind i 3 dagar. Det var mycket värre motvind när man paddlar.
Alltså, ja.
Därför att om det är motvind när du cyklar, vad händer då?
Ja, det går lite långsammare.
Ja, det går lite tungt. Ja. Vad händer om det är motvind när man paddlar och man blir trött?
Bakåt.
Ja.
Precis.
Du kan inte vila, nej, det går inte. Sådär. Men hon pratade om det. Sen jag gick en sån här, ja, men jag har ju hört om det, den där, jag vet ju ungefär. Så gick jag en sväng på mässan, så kom jag tillbaka efter ett tag. Och då pratade hon om en helt annan grej. Så att jag blev väl så här, som jag inte hade hört talas om innan. Så jag bara stod där och tänkte, jag måste snacka med henne efteråt. Så då gjorde jag det. Och alltså, man kan ju med fog säga att Renata Klumska är en av Sveriges mest kända personer.
Ja, jag har ju fått vara med som en fråga på spåret, så att då har man väl kvalificerat sig för att vara allmänt känd.
Jag tror det. Men eftersom du rör dig ju ganska mycket ut i världen,
ja,
jag misstänker att du träffar på människor som inte alls vet vem du är. Om du skulle presentera dig för någon som inte har en susning om vem du är, hur beskriver du dig själv då?
Alltså rent generellt, jag är ju en nyfiken tjej med ett ovanligt intresse och är inte rädd för utmaningar och tycker det är både viktigt och roligt att våga tänja de där gränserna. Sen behöver det absolut inte vara varken farligt eller svårt, men att man vågar göra nya saker. Och jag tycker om att prova nya saker. För, jag menar, alltså för mig har det ju inte bara varit både klättring, cykling, paddling, jag har ju glidskärmsflyget, jag ska ut i rymden. Så att, ja, jag tycker om att röra mig på lite olika arenor. Men annars, ja, en äventyrare. Det är vad jag är, professionell sådan.
Just det med äventyr, det är rätt inspirerande för oss vanliga soffsittare. Ibland kan man känna, wow, varför gjorde inte jag det där? Men nu hörde jag dig i en föreläsning för en stund sedan. Och du berättade om ett äventyr som jag kände, fasen, det där är ju ett riktigt äventyr. Men det är också helt, jag skulle kunna göra det.
Ja, kropp challenge. Det är en kroppsexpedition, han cyklade från Sverige till foten av Mount Everest, besteg berget och sen cyklade hem igen. Fick ju genomslag världen över och har ju blivit en otrolig källa till inspiration. Det var ju Göran också. Han har inspirerat inte bara mig men väldigt många andra, och jag tycker att det där projektet som var så banbrytande då är värt att minnas. Så därför startade jag en utmaning som jag har döpt till Crop Challenge, där man då följer i Görans fotspår, så att man faktiskt hoppar upp på sin cykel, man cyklar till ett lands högsta berg, förslagsvis Kebnekaise, bestiger berget och sen cyklar hem igen. Och om man sen bor i Kiruna eller om man bor någon annanstans, det spelar liksom ingen roll. Det handlar inte om att det ska vara svårt, utan man lägger utmaningen på den nivån man själv vill. Sen det som är det också som är bra, det är att Göran hade ett väldigt stort och också engagemang i Nepal. Och därför har vi en anmälningsavgift på 2350 kronor. Vilket gör att man anmäler sig, och den går då oavkortat till den skolan som jag och Göran var med och grundade. Så att man gör någonting gott för barnen i Nepal också genom en bättre möjlighet till skolgång. Och sen då att man gör någonting för sig själv. För jag tror också att vågar man, betalar man och man går ut och säger att det här ska jag göra, då låser man upp sig. För det är, jag tror vi har de där drömmarna när vi tänker och vi vill och vi fantiserar. Men de förblir drömmar. Men tar man ner det på en nivå och man då börjar ta de där små stegen, att man anmäler sig till ett lopp. Det kan ju vara Vätternrundan eller vad som helst. Men har man väl gjort ett, det åtagandet, det är ju större chans att man faktiskt fullföljer. Så att det här är det här har alla de här tre bitarna. Det är, man följer Görans fotspår, man får utmana sig själv och sen gör man en god gärning också.
Och det handlar alltså om att hitta valfritt lands högsta berg.
Ja, så du kan göra det hur lätt eller hur svårt som helst. Bor du i Skåne så kan du ju faktiskt ta tåget över och ta dig upp för Danmarks högsta berg. Och det är inte speciellt högt. Och det här med att tänka, ja men vadå, kan man ta tåg, man ska ju cykla. Ja men Göran tog ju faktiskt färjan från Trelleborg till Sassnitz. Så att om man läser på lite om Görans expedition så kan man se att man kan någonstans återigen välja att göra det utifrån sina egna förutsättningar. Man kan göra det själv, man kan göra det med ett gäng kompisar, man kan göra det fort, man kan göra det långsamt, sommar, vinter. Och det är inget bäst före datum. Om du vill starta om 3 år kan du starta om 3 år. Men jag tycker man ska anmäla sig idag, för då börjar man göra skillnad.
Har du genomfört det här?
Nej, och det har jag faktiskt medvetet tänkt att jag inte ska göra. För det finns andra som vill bli de första. Och då ska jag hålla mig undan.
Måste man genomföra inom en viss tid
nej,
efter man har
nej,
anmält
nej,
sig?
Nej, nej, det behöver man inte. Det finns inget slutdatum. Kroppchallenge.se, det är bara att gå in. Anmäla sig. Man får ett fantastiskt startkit från de sponsorerna som är med. Så man får handskar från Hästra, man får mössa från Sätila, man får lite grejer från Crescent, man får lite frystorkad mat, man får den här fantastiska boken som ännu mer inspiration om Görans Mount Everest-expedition då 95-96. Så det kommer ett jättefint startkit. Och sen ett diplom på slutet såklart.
Vad säger du om det där?
Ja, vad häftigt va?
Ja. Det är högst genomförbart äventyr.
Ja, och ännu mer genomförbart om man bor i Örebro, som Örebro län. Ja. Du och jag, så kan man ju cykla till Örebro läns högsta berg.
Ja.
Och knata upp där. Då skulle du ta till Eskilsberget, kan jag säga. Eskilsberget ligger 446 meter över havet. Och ligger 3 mil norr om Hällefors.
Okej.
Gör det. Och det ligger på gränsen mellan Värmland, Dalarna och Örebro län, så att säga. Och 31 kilometer norr om Hällefors, och till Hällefors har du väl en
9-10 mil. Ja,
det är ett bra äventyr.
Ja.
Du klarar inte på en dag.
Nej, då får man ha med sig grejer som man kan övernatta.
Knoppa över någonstans, ja. Precis. Ja.
Annars kan man göra riktigt lindrigt, då kan man ju ta Närkes högsta berg.
Och vad är det, Kvarntorpshögen?
Ja, Kvarntorpshögen.
Ja, det gör du liksom innan frukost.
Det gör jag innan frukost, precis.
Ja, men då kanske du måste ha en hårdmacka.
Ja, det tror jag nog. Men jag tänkte på det, alltså. Man skulle kunna cykla härifrån till exempel till Danmark. Till Danmarks högsta berg.
Himmelsberg.
Ja, fast det är inte det som är högsta. Nej, det är Mölleberget tror jag heter. Ligger alldeles intill. Det är några meter högre.
Okej.
Men ändå, det är alltså, och jag räknar ut, om man startar en lördag morgon från Hampetorp och sen så är man, bestiger man berget på onsdagen och sen är man hemma sen på söndag kväll. Så att en lördag till söndag.
Låter trevligt.
Mm.
Sen kan du göra, jag vet inte om jag berättade om det förut, jag läste om några killar som gjorde liksom över en helg, cykla i 4 länder. De gjorde en, som jag tyckte, har jag berättat om det?
Nej.
Ja, kanske, men har ju inte med någon berg att göra för ett enda tag, men det är en riktigt häftig cykelresa. Alltså, bilen till Trelleborg, cykla lite grann till färjan i Trelleborg, över till Swinoujscie. Får du lite i Polen, sökta från Polen in i Tyskland, och sen från Tyskland, där jag kommer inte ihåg vad orten heter, så kan du åka över till Bornholm.
Ja.
Och sen från Bornholm till Simrishamn. Då får du alltså med, och sen cyklar du ner till Trelleborg och har bilen parkerad. Då får du med 4 länder på en weekend. Där du.
Det var inte dåligt.
Nej, det är också ett sånt där litet äventyrstips.
Mm.
Jag tror inte hon Renata skulle liksom gå igång på det direkt.
Nej,
eller?
Det tror jag inte.
Nej.
Men som sagt, om någon känner att den vill sponsra mig, så gör den där Danmarksturen.
Gör det?
Ja, det gör.
Ja, det är bra.
Man kan gå in på cykelradion.se. Det finns en gul knapp där. Där kan man betala cykelradiolicens.
Okej.
Okay. Kan erlägga den. Och får jag ihop så att det räcker till den där anmälningsavgiften på 2 500.
Ligger det här Mölleberg på Jylland eller ligger?
Det ligger på Jylland.
Okej, okay, så du cyklar till Göteborg.
Göteborg, och så tar man färjan över
till Fredrikshamn. Ja. Ja, det är snabbt. 2 dagar till Göteborg, sen en dag. Ja, du gör det här på en vecka, fram och tillbaka.
Exakt.
Bra, lycka till Thomas.
Tack för det. Så att, som sagt, om får jag sponsring, du gör det.
Ja, bra.
Ska vi köra tävling?
Eller ja, det gör vi. Vi kör tävling. Lyssna tävling. Vi har ju... jädrans vad många rätta svar det var den här gången.
Det var rekord.
Ja, precis. Tombolan är igång där. Det var, jag kan ju berätta då liksom det rätta svaret. Det var ju frågan vem som var den senaste cyklisten att vinna uppe på Alpe d'Huez. Det var ju det som var vår lyssnarfråga. Och Jag tror alla har lyckats att svara rätt, för alla påpekar ju också att du berättade ju det också vem det var. Så det var ju inte så svårt den här gången. Kunde ha blivit svårt annars. Men vi har, och det, ska jag säga, det är den som vinner här nu blir alltså den första som vinner den här nya.
Nya designen.
2016 års. Och där fick du en, oj vilken fin. Ska jag läsa den
här gången? Ja, du får läsa.
Ja, och nu vet vi att det är rätt, för du har bara lagt i de rätta.
Jag har bara lagt i de rätta.
Och det fanns ju bara rätta den här gången också. Så det var... En lapp här. Som Anders så vänligt berättade i programmet så var det Thibaut Pinot som var först uppe för Alpes förra året. Det var ju bra. Men det borde ju ha varit, det borde ju ha stått vem det var också, Thomas.
Står det inte? Men du, den här, vänta. jag kan leta, jag har ju originalmailen kvar. Jag skriver ut och...
Men det klipps bara det rätta svaret. Men alltså, du kikar på det så kan jag ju dra igång den här lyssnartävlingen för den här gången då, va? Känns det okej?
Okay? Helt okej. Okay. Mm.
Det är ju så, ja, det är ju så här nu att vi precis har avslutat det här med skidåkning. Oj, jag ska förvisso till påsken till Funäsdalen och åka skidor, men tävlingsskidåkningen är väl mer eller mindre nedlagd. Och det var en ofantligt tuff säsong för de svenska skidåkarna. Norge har dominerat fullständigt på både herrsidan och damsidan, så det har ju inte varit något roligt de här tävlingarna man har tittat. Svenskarna har inte gått så bra. Och inte nog med det, så norrmännen, de är inte bara bra på skidor, de är nästintill lika bra på cykelåkning. Och då pratar vi herrsidan. Damerna, de norska, där har ju Emma Johansson som är en av världens allra främsta. Så den nivån håller de inte där. Men på herrsidan så har de en fantastisk nivå. Nu har de Alexander Kristoff som är en av de allra största stjärnorna. Var den segerrikaste cyklisten av alla i världen i fjol. De har Edvald Boasson Hagen som kan vinna precis vilken tävling som helst när det handlar om upp till en vecka. Han vinner inga tre veckors lopp, Edvald Boasson Hagen. Och de har Lars-Petter Nordhau som även han kan vinna riktigt stora endagstävlingar. Och sen har man ett gäng med duktiga cyklister som är på gång upp. Alltså som presterar på alla typer av cykeltävlingar. Och Norge har ju en ganska likt Sverige som historiskt sett. Så att det tog ett tag innan de fick någon professionell cyklist. Den allra första norska cyklisten som blev professionell var ju Levanger, Knut Knutsen. Olympisk mästare 1972 i 3000, eller 4000 meter förföljelselopp. Sen dröjde det några år, sen blev Knutsen den kanske mest karismatiska och... tuffast utav de norska cyklisterna genom alla tider faktiskt. Han blev professionell i Italien och där blev han en mycket, mycket stor cyklist. Vann bland annat 6 stycken etapper på Giro d'Italia och körde också i den rosa ledartröjan ett antal gånger. Sen följdes han utav andra karismatiska, duktiga cyklister som Dag-Erik Pedersen, Dag Otto Lauritsen, Atle Kvålsvold och så vidare. Så de har bara producerat cyklister och så hela tiden. Sverige däremot har liksom halkat efter. Vi hade Tommy Prim, alltså som var en riktigt stora stjärna. Sen hade vi stora förhoppningar på Thomas Gotland Löfqvist, som var duktig cyklist, men inte alls på samma nivå när det gällde att vinna cykeltävlingar. Rent fysiskt att klättra i berg och så vidare, så var Löfqvist kanske bättre än de norska cyklisterna, men han vann för lite för att vara så här riktigt stor faktiskt. Hur som helst... De här norska cyklisterna, de har vunnit många gånger på Tour de France-etapper. Sverige har en enda etappseger genom alla tider. Det är Magnus Bäckstedt som vann 1998 en etapp. Men norrmännen, då har varit Thor Hushovd och det har varit Kurt Ast Arvesen och Edvard Boasson Hagen och nu senast Alexander Kristoff. De har vunnit etapper allihopa och räknar med att det blir norska etappsegrar även i år på Tour de France. Framförallt då är Boasson Hagen och Alexander Kristoff. Men nu äntligen så kommer jag fram till dagens lyssnarfråga. Vilken norsk cyklist var den allra första att vinna en etapp på Tour de France? Där har ni att googla. Vilken norrman var först att vinna en etapp på Tour de France? Det är alltså lyssnarfrågan på det 46:e programmet.
Och när man har rotat färdigt på internet efter svaret så skickar man det till redaktionen@cykelradion.se.
Mm. Om man nu inte råkar kunna det där. Finns väl en och annan?
Det är klart att det gör. Mm. Och den som hade rätt svar har googlat fram namnet här i våran dator.
Joey Elebo.
Ja, har ingen aning om var i landet denna person finns, men jag skickar ett mejl
till Joey som får den här nya, snygga outfiten av cykelradion.se. Mm. Grattis till honom!
Stort grattis och som sagt, kan ni svaret nu på den här frågan som Anders ställdes nyss, så skicka in det snabbt som ögat till redaktionen @cykelradion.se. Och första priset är en sjukt snygg tröja.
Det var dumt av mig att överhuvudtaget komma hit, men jag kände för att träffa lite folk. Så nu sitter jag och stärker mig med jordnötter och sprit, som en gökunge bland svalor i en holk. Som en sliten träsko på sin första danslektion, en yllebyxa ibland tangatrosor, en dov och dyster efterklang ifrån en ostämd ton, en ormbunke i kläm bland röda rosor. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig är det aldrig någon som ser mig, och ingen tycks förstå att just jag är den bästa man kan få. Blomsterflickor kommer och försvinner lika fort som lilla Tingeling i Disneyland, och pressväxtpojkar brasslar med visit och visa kort på sin guldbeströdda spik i Samarkand. Dyra drinkar blandar man och ger till dem som köper. Själv känner jag mig skakad, inte rörd, över att jag är den enda här som faktiskt inte löper den allra minsta risk att bli förförd. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig är det aldrig och ingen tycks förstå att just jag är den bästa man kan hoppas på att få. Ser jag dum ut där jag sitter? Man kanske skulle stå. Ja, man vill ju inte verka desperat. Och tänk om jag blir uppbjuden, vad fan gör jag då? Det är säkrast jag beställer lite mat. Så jag säger, söta fröken, får jag se på er meny? Fast jag är mätt på alltihop och helst så vill jag spy, men snart sitter jag och betar i mig dill och häller flundra, försöker verka oberörd och diskoteket flundrar. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig är det aldrig någon som ser mig, och ingen tycks förstå att just jag är den bästa man kan hoppas på. Går kvällen mot sitt slut, servitriserna går runt och torkar bordet. När lampor börjar tändas och musiken tonar ut, är det backarna som får de sista orden. Yes sir, I can boogie, but I need a certain song. I can boogie, boogie, boogie all night long. Jag sjunger yes sir, I can boogie, and I need no certain song. I can boogie, boogie, boogie on my own. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig är det aldrig någon som ser mig, och ingen tycks förstå att just jag är den bästa man kan hoppas på att. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig är det aldrig någon som ser mig, och ingen tycks förstå att just jag är den bästa.
Det där, det var Kristina Kjellson som undrade var alla vackra människor kommer ifrån. De kommer förmodligen från Cykelradions studio, eftersom de är iförda cykelradiotröjor som är väldigt snygga. Så ligger det till.
Mm.
Vi ska fortsätta vårt äventyrstema, hörru.
Ja, det gör vi. Ja. Vi har ytterligare ett inslag här på Cykelradion den här tisdagskvällen som vi sänder det live. Och så finns det naturligtvis att lyssna på hur länge som helst på podden. De allra flesta lyssnar säkert på podden.
Mm.
På väg kanske till jobbet eller någonting.
Ja, det är många som lyssnar just när man pendlar.
Mm.
Och det går ju jättebra. Man kan också lyssna på det i sängen när man ska sova. Man kan lyssna på det när som helst.
I bilen.
Mm.
Funkar. Ja, det funkar nästan. Ja. Men vi, i varje fall, vi har ett inslag kvar här. Och så har vi snart förbrukat våran timme i etern.
Mm, vi har ju det.
Fast vi får ju prata hur länge vi vill. För det är ju faktiskt vi som bestämmer. Vi är ju ägarna.
Ja, så är det. Det är jättebra. Nej, men jag gick där på mässan då. Och i Stockholm, i Älvsjö. Och tittade upp på grejer och pratade med folk och så. Och sen så gick jag förbi en monter utan att liksom titta sådär. Du vet, man bara passerade. Det stod lite så här gråsvarta cyklar. Det var väl inget speciellt med den där montern, tänkte jag. Men sen såg jag i ögonvrån. Vänta nu, vad är det där? Men det där, den där cykeln verkar ju... Den, det är liksom... Den hör hemma här, men den hör ändå inte hemma här. Tänk dig en racer. Alltså en kolfiberracer. Fast egentligen var det en cykelkross, fast med släta däck. Som är helt fullhängd med långfärdspackning. Fast den har inga, alltså, inga såna här pakethållare. Utan det är liksom väskor som är sinnrika remanordningar liksom är monterade på den här cykeln. Så att jag var ju bara tvungen att stanna och kolla. Och det visade sig att det var Daniel Johansson som stod där med sin egen cykel. Och han får beskriva den, hur den ser ut själv.
Det man ser först är att den är ute som en lite packväskor. Ja. Och då är det så här bikepacking-system så... Den har inga pakethållare utan man fäster egentligen väskorna med spännremmar runt sadelstolpe och styre och runt ramens överrör. Då. Allt för att kunna få med sig sovsäck, litet liggunderlag, ett litet tält, lite kläder, ja, lite hygienartiklar så man överlever 2 veckor på cykeln.
Så att du menar det som hänger på den här cykeln, det klarar man sig 2 veckor så är det mat, inte mat men luft i alla fall.
Ja, så är det. Och kläder. Klarade jag mig i 2 veckor. Sen fick jag stanna på bensinmackar och köpa mat. Klädväg hade jag egentligen med mig. Bara regnställ och en vindjacka. Ett par extra cykelbyxor. De kunde jag struntat i för de använde jag aldrig.
Okej. Du körde med samma?
Ja, det gjorde jag.
I 2 veckor?
Ja.
Det är ingenting som mammor brukar rekommendera?
Nej, jag tror inte det. Jag försökte tvätta mig på... jag bodde inne ungefär hälften av nätterna på hotell eller vandrarhem och sådär. Och då tvättade jag alltid upp kläder och sånt i duschen där, samtidigt som jag tvättade mig själv.
Men du, om vi återgår lite till det här loppet som du cyklar på den här cykeln, hur långt så att det var?
Det blev ungefär 420 mil för min del då.
På 2 veckor?
På 14 dagar, ja.
Okej.
Okay. Så 29 mil om dagen ungefär i snitt då.
Ja, nästan en Vätternrunda.
Ja, just det. Fast ensam. Man får inte köra tillsammans med någon utan man ska ha själv, så man kan inte ligga i klungor. Och sen över Alperna, genom stora städer. Och så ska man skaffa mat själv. Var... Så det tar ju mycket tid såklart att fixa allting då.
Var det någon bestämd rutt eller var det bara start och mål?
Det var start i Belgien och sen hade vi 4 stycken kontroller längs vägen då. Men däremellan fick vi sen lägga upp vår egen rutt då. Så första checkpointen var på toppen av Mont Ventoux efter 90 mil cykling ungefär.
Ja. Ja, hur känner man sig när man genomför en sån där grej?
Ja, det är upp och ner såklart under tävlingens gång. Och, ibland är det euforiskt och ibland är man ensam och ledsen. Men det är allt däremellan. Liksom, så.
Många som kör Vätternrundan de brukar få en chock när de har stannat i Jönköping och käkat korv och mos.
Ja,
och så kommer man ut där i gryningen och så är det små, kallt och lite duggregn. Och så är det en jäkla backe det första som händer.
Ja,
var din värsta punkt?
Den värsta punkten var nog nästan i slutet när jag cyklade in i Turkiet och då skulle jag cykla rakt östlig riktning i 40 mil kanske nästan. Och det var sån brutal motvind i en hel dag. Och jag tänkte att målet var så pass nära så jag hade för första gången börjat tänka på målet på tävlingen så att säga. Innan försökte jag bara vara i nuet så. Och när man då möts av en sån grym motvind så att det är nedförsbackarna går 15 km i timmen när man trampar och så ser man hur det kommer ta längre tid än vad jag hade tänkt att komma till målet och det var nog det tyngsta. Normalt sett när man cyklar också så tänker man ju inte på, man har ju oftast vinden, antingen har man motvind när man cyklar ut och sen vänder man och så har man medvind hem eller cyklar man en runda ju och då har man inte heller motvind hela tiden utan då får man ju vinden från olika riktningar. Men här var det rakt i ansiktet hela dagen. Det var jobbigt var det. Det var nog värst.
Varför ställer man upp på sånt där?
Jag vet inte, man gillar väl utmaningar och hela tiden. Så flyttar man gränsen lite framför sig. Det började, jag körde klassiken 2008, där började väl, sen har det ballat ur.
Okay. Och vad är nästa grej nu då?
Har du... Ja, nu i sommar så ska jag cykla en tävling på Irland som är samma typ av tävling, så osupportad solotävling. Ungefär 250 mil där då. Så ja, det ska bli kul. Jag ser fram emot, jag har inte varit på Irland heller innan, så jag ser fram emot att uppleva Irland.
Det blir väl att uppleva på nära håll när man gör så här?
Ja, men det gör det. Det är fantastiskt sätt och cykeln är ju fantastisk, så för man kommer så nära allting. Man kommer nära naturen, man både hör och känner dofter. Men sen kommer man även väldigt nära människor, tycker jag. På ett helt annat sätt än om man åker bil och uppvevade rutor. Då är man inte tillgänglig. Men när jag stannar vid ett rödljus med en cykel som ser lite konstigt ut och packväskor på, så blir folk nyfikna. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att uppleva.
De flesta som gör sådana här projekt, de brukar sätta spår i cyberspace. Har du någon hemsida något man kan kolla på det här?
Ja, man kan följa mig på Rando-bloggen på Svenska Cycling Plus, deras portal. Men söker man på Rando-bloggen så hittar man det. Då kan ni följa mig mer om ni vill.
Och man kan också hitta länken på Cykelradions hemsida så man kan följa Daniel hans nya äventyr.
Du vet, vi är olika, vi människor. Vilken grej alltså, va? Var 420 mil?
Ja. Va? 29 mil om dagen i 2 veckor.
Ja, det,
ett par cykelbyxor.
Vet, han måste ha cyklat alltså 14-15 timmar per dygn. Mm. Och då var han i nuet. Och sen 15 kilometer utförsbackarna i Turkiet.
Ja,
då var det motvind. Ja, ah, härlig kille. Och det går ju år igen det här.
Ja,
det här racet,
precis.
Va? Men det verkar vara lite en enklare grej den här gången. Start i Gerardsbergen, minsann.
Mm.
I Flandern. Det är ju väldigt känt Gerardsbergen i cykelsammanhang. Det var ju där som Flandern runt hade sin mest klassiska backe som man tyvärr har tagit bort. Murd i Gerardsbergen. Så där startar man. Och sen är målen längst nere på klacken, Gallipoli.
Italien.
Och där var jag också, alltså Gerardsbergen har jag varit flera gånger i. Men Gallipoli var jag för 2 år sedan lite grann och käkade på en bra fiskrestaurang. Så den kan jag rekommendera för er som tänker köra och anmäla det. Gerardsbergen, Gallipoli.
Ja. Ja. Mm. Ja, men det kanske vore någonting. Det är synd att Alperna ligger i vägen. Jag misstänker att det kommer att vara någon sån där kontrollpunkt där på någon
säkert,
topp.
Säkert, säkert. Ja. Det kan ni vara säkra på. Och Italien, det är bara på påslätten som det just är slätt. Sen är det lite upp och ner det mesta. Ja, ja. Här blir det kul. Roligt att möta såna andra människor. Alltså ja. Man tänker lite annorlunda och som gör slag i saken och inte bara går där och gneta på jobbet.
Nej,
dag
precis.
Ut och dag in, utan satsa på sig själva.
Ja, det är det jag tänkt på. Jag har ju träffat ett antal sådana människor nu genom åren som vi håller på med cykelradion. Och de allra flesta är ju, alltså man kan tycka när man pratar med dem, när de berättar om de här grejerna de gör, för att det är lite knäppt. Ja. Alltså på ett sätt. Men det börjar helt, de är helt vanliga. Ja. Som bara plötsligt,